Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag ska vara med i några olika paneler. Jag ska prata om terror bland annat. Det är ju ett av mina favoritämnen, så det blir spännande. Mm. Vad har du på programmet?
Jag ska prata om advokaten eller juridiken i deckarlitteraturen med Jens Lapidus och Vivica Sten. Så att det ska bli väldigt roligt faktiskt.
Ja, det tycker jag också. Det ska bli superkul.
Hej och välkomna till Crime Times podcast. Det här är en serie författarmöten som görs av Crime Time Gotland tillsammans med några av de över 60 medverkande författare som kommer till Sveriges största deckarfestival i Visby den 17-20 augusti. Här får ni möta dem två och två i några spännande samtal om författarskap, skrivande och deckarens roll. Malin Persson Giolito och Joakim Sander har förutom sina nervkittlande och intressanta författarskap en sak gemensam. De har båda jobbat som jurister i EUs mäktiga och möjligen byråkratiska korridorer i Bryssel. Idag är Malin heltidsförfattare och hennes nya bok Störst av allt om Djursholmstjejen Maja som hamnar i klammeri med rättvisan såldes till hela 18 länder på London Book Fair i våras. Joakim Sander skriver också på heltid nu efter att hans två böcker Simmaren och Orten har tokhyllats. Föga förvånande utspelar de sig i Bryssels maktcentrum. Ja, hur var det där egentligen? Och hur är det att gå från att vara toppjurist till att bli författare hemma på kammaren? Varmt välkomna till Crime Time-podden, Malin Persson Giolito och Joakim Sander.
Det här är Crime Time-podden med Joakim Sander och
Malin Persson Giolito. Hej Joakim.
Hej Malin. Hur är det med dig?
Det är bra. Jag kom från Bryssel i natt. Flög med min hund.
Asså.
Jag var jättenervös. Men vi kom fram.
Men vad gör du här nu? Du bor ju i Bryssel.
Jag bor i Bryssel. Nu har jag kommit hem för att göra PR för min nya bok. Störst av allt.
Just det. Gud vad spännande. Det är ju inget nytt för dig i och för sig. Du har ju några böcker i bagaget, men känns det annorlunda den här gången? För det här är ju en helt ny... Det här är ju inte en del av serien, utan det här är en helt fristående grej. Liksom.
Ja, nej, jag har gjort lite av en ny start. Det var ju 4 år sedan jag kom med en bok. Mm. Den här har tagit lång tid att verka fram. Så det är roligt att den äntligen är här och att vi äntligen är igång.
Och det är inte en del av en serie. Nej, utan det är en helt fristående bok. Ja. Och vi har ju haft en likartade karriärer på något sätt. Vi är båda jurister, vi har båda jobbat i Bryssel i många år.
Vi är faktiskt inte bara jurister, för jag har läst instruktionerna för den här podden och vi är toppjurister.
Ja. Just det. Jag vet inte riktigt vad definitionen...
Jag hoppas att inte instruktionerna hamnar hos min förra chef.
Nej, jag tänkte säga det.
För jag vet inte om han skulle hålla med om det. Men vi är naturligtvis toppjurister.
Vi är toppjurister från Bryssel. Jag tror att det är så här, i Sverige, när man jobbar för EU så är man så här automatiskt toppjurist.
Är det så?
Ja, jag tror det.
Då är jag
det
trodde att man var automatiskt hatad och bespottad.
Ja, men det är väl det en toppjurist det är, hatad och bespottad. Det kommer
det
liksom...
kanske hör ihop. Ja, det är
två sidor av samma mynt.
Det är sant.
Men du har jobbat i Europa... Jag måste ju...
Ja, jag måste också reda ut det här, för att det här liksom epitetet EU-jurist, det är ju väldigt svårt att förstå vad det är när man nu råkar vara en sån själv.
Ja, exakt.
Du har jobbat på parlamentet.
Ja, jag började. Jag jobbade, då var jag inte toppjurist alls, utan då var jag topp... politisk
bottenskrap.
Jag var sån här, jag var politisk sakkunnig åt en svensk parlamentariker ett år.
Vilken då?
Göran Färm, som inte är parlamentariker längre, men var det då, som jag tycker väldigt mycket om. Sen insåg jag väl under den där tiden att politik är ju inte min, eller jag är väl rätt bra på politik och rätt bra som polsak, men jag, det är för frustrerande att jobba, inte med Göran, för han är fantastisk, men med samtliga andra politiker.
Du delar alltså karriär med Klara?
Ja, alltså det jag byggde ju i min första bok och även den andra.
Klara kanske man ska tillägga är din
en av de återkommande huvudpersonerna i mina böcker. Precis, och jag byggde ju hennes karaktär mycket på det året som jag la i, eller miljön mycket på i första boken främst. På
men
det året
Eva Karin heter hon, har inte så mycket gemensamt.
Inte med Göran, men kanske med någon annan. Säg inte mer, mer än så. Okay. Det är en nyckelroman.
Hennes chef alltså.
Ja, hennes chef. Men jag var bara i parlamentet ett år och sen doktorerade jag i juridik i Maastricht vid universitetet där.
Ja, och det har jag försökt ta reda på vad det var i.
Mm, i EU och internationell handelsrätt.
Vad hette din avhandling?
Vad hette min avhandling? Gud vad sällan jag får den frågan. Jag är så glad att du ställde den. Den hette...
Det är nämligen omöjligt att googla sig fram via svenska intervjuer. Ja, nej, du får aldrig svara på den frågan, så nu vill jag veta.
Vad The Precautionary din... Principle in Practice, om jag minns rätt. Den gavs ut faktiskt på Oxford University Press, eller Cambridge University Press, vilket jag är otroligt stolt över.
Ja, det tycker jag du ska vara.
Så att det var min första bok, kan man väl säga. Alltså det tog en 5-6 år, eller ja, det tog kanske 4-5 år att skriva avhandlingen, och sen fick jag den antagen av Cambridge och tog något år till att jobba om den för ett mer, ja, ska vi säga.
Och då, när du gjorde detta, bodde du då fysiskt i Maastricht?
Då flyttade vi fram och tillbaks mellan Maastricht och Bryssel. Vi har hållit på så rätt mycket. Min fru har jobbat på EIPA, om du känner till det, European Institute of Public Administration, som ligger som en sån forskningsinstitut och utbildningsinstitut för liksom, civil servants och domare och så. Hon är också EU-rättsjurist. Och då, så hon jobbade i perioder där och jag var i perioder på universitetet där, och då bodde vi i kanske sammanlagt 2-3 år, mer eller mindre, i Maastricht. Men vi hade ofta en lägenhet i Bryssel också, för vi hade alltid sån...
För det måste man ju ha.
Man håller ju på att resa mellan.
Om man lever det internationella EU-toppjuristlivet.
Måste ju ha en pied-à-terre.
Yes.
Det låter så jävla mycket lyxigare än vad de där sunkiga lägenheterna vi hade var. Men,
tyvärr vet jag ju vilka du pratar
om. Ja, du förstår ju kanske. Men min dotter föddes faktiskt, min dotter föddes i Maastricht, och sen flyttade vi tillbaka till Bryssel när hon var typ 3 veckor gammal eller något. Och sen, men sen efter jag hade doktorerat så fick jag jobb. Sånt, något mammaledighetskontrakt i kommissionen, och då jobbade jag i DG Enterprise.
Men vänta, nu måste du ta en paus.
Förlåt.
Du fick ett mammaledighetskontrakt i kommissionen?
Ja, men du vet, jag hade klarat någon konkur.
Jaha.
Nå, eller, det är alltså en sånt inträdesprov till...
Jo, jag har gjort ett sånt men, själv.
Jo, det är självklart. Jag tänkte inte på dig, utan främst på lyssnarna. Okay, jag tänkte att de vet kanske inte vad
vi
en konkur är.
Vi ska gå in på vad det är, för det på något sätt förstärker bilden av oss som topp.
Ja, det gör ju det faktiskt. Jag har ju klarat några sådana där konkur, och där är klart en sån konkur som var för sån tillfälliga anställningar.
Ah, ja, okay.
Och då blev jag kontaktad av någon i kommissionen i samband med det, och fick...
Som frågade om du ville komma dit och vara mammaledig.
Om jag ville jobba åt någon som var mammaledig.
Ja, nu fattar jag.
Förlåt, jag var snabb. Men
jag
så
tänkte,
var det.
Det här verkar väldigt...
Väldigt rörigt.
Ja, nej, men svårt. Det verkar... Ja, jag ville bara gratulera dig i sådana fall, om du hade lyckats skaffa ett kontrakt för att sen omedelbart gå på mammaledighet.
Ja, det var skickligt. Men så var det inte, särskilt som jag är man också, det är väldigt svårt att gå på mammaledighet.
Ja.
Men ja, så blev det i alla fall. Så jag jobbade där något år, eller hur det blev, och sen...
Vad var du då? Förlåt, jag hänger inte med.
Då var jag i DG Enterprise, som, vad heter det på svenska? Generaldirektoratet för industri, kanske. Ja. Sen sökte jag ett jobb på EFTA.
Tillämpade du då... Under ditt arbete, the precautionary principle.
Mitt jobb har väl varit att se till att det inte tillämpas så mycket, just den principen. Vet inte, den är så skarp rent juridiskt. Men, så jag vill så här, i den andra kampen där kanske.
Mm.
Men sen jobbade jag för EFTA i 4 år eller något sånt. EFTA Surveillance Authority med exakt samma saker som jag hade jobbat med i kommissionen, fast mot Norge, Island och Liechtenstein under finanskrisen på Island bland annat, så det var väldigt spännande på många sätt. Och sen klarade jag ytterligare en sån här konkur för agentur, eller vad heter det då? Myndigheten. Myndigheten i Helsingfors, alltså kemikaliemyndigheten i Helsingfors. Och då jobbade jag i rättstjänsten där som sån, vad heter det då?
Och då bodde du i Helsingfors?
Då bodde jag i Helsingfors i 3 år. Vi flyttade dit då. Min fru är från Finland, så det blev naturligt att göra det. Och i samma veva så hade jag skrivit klart Simmaren, som var min första bok. Mm. Och när vi då precis skulle få vårt andra barn i Helsingfors, så blev hela den här magin runt Simmaren, och den sålde till. Ja, nu är det väl uppe i 31 länder som den har sålt till. Och jag började långsamt inse att jag skulle kunna överge mitt jobb som toppjurist och bli... toppförfattare.
Nej, det är faktiskt en bizarr känsla, måste jag säga.
Men hade du, för du...
Ja, du frågade det någon gång för ungefär en halvtimme sedan. Ja. Så frågade du om,
innan jag började babbla
om jag hade
min egen
räknat
karriär.
Med det. Nej, det kan man ju inte räkna med. Men du vet ju hur det är. Man går... Eller kanske du inte vet, du hann inte ens börja drömma innan alla drömmar infriades.
Jo, men det hann jag ju såklart.
Men alltså man går ju ifrån att liksom öva på augustpristalet framför spegeln på morgnarna till att liksom tänka att ja, man får väl man måste ju skaffa något jobb för brödfödan ändå.
Jo, såklart, visst.
Så, men jag tror att jag hade nog skruvat ner förväntningarna en hel del, eller försökte göra det i alla fall. Sen är det klart att jag kände redan, eftersom jag har bytt allting. Jag har bytt förlag, jag har bytt agentur, jag har bytt...
Ja, precis.
Mannen har jag behållit. Men det kändes, jag fick ju på ett ganska tidigt stadium så fick jag ju väldigt mycket reaktioner på boken. Utav, och de var ju entusiastiska på ett sätt som jag liksom inte riktigt har...
Kände igen från de tidigare böckerna.
Nej,
på samma sätt?
Alltså även om, nu låter det ju liksom som om, de har väl varit entusiastiska. Jag har ju liksom alltid känt mig omtyckt utav personerna runt omkring mig. Det är inte så, och omhändertagen och så. Men det här var lite annorlunda. Mm. Och sen så fick jag en massa bra besked även från förlagshållet på ett ganska tidigt stadium. Som att jag blev huvudbok i Bonniers bok.
Ja, just det.
Ja, saker. Ja. Och då är det klart att då förstår man att... för sånt där kommer ju inte liksom automatiskt.
Absolut inte.
Och sen är jag väl lite sådär skrockfull. Så man vill inte
jinxa
så mycket.
Jag är
så
exakt att, likadan.
Ja. Så det var väldigt mycket så att... men sen, och Astrid då, vår gemensamma agent, och Kristin, de bestämde ju på ett väldigt tidigt stadium att de skulle se till att få boken översatt så att den skulle gå och sälja på
liksom hela boken.
Hela boken. Ja, ja. Och det är ju en jätteinvestering. Mm. Och då förstår man ju också att då har ju de även om de inte säger det, så är det ju inte så att det är inte så svårt att lista ut att de faktiskt har... förväntningar på boken då.
Det har de ju. Och dessutom har de ju vid det här laget byggt upp någon slags rykte ute bland internationella förlag. Att de har inte så många böcker med sig, men de har är de. Bra. Liksom. Och det är så. Och nu när jag har varit ute och rest mycket med utomlands och träffat mina utländska förlag och så hör jag ju det från dem också. Att med många av de andra agenterna så kommer de att slänger in sina små översättningar på 50 sidor och säger men det här är jättebra och har kanske inte alltid ens läst det själva, men med Astrid och Kristin, våra agenter, så kommer de med två böcker och säger, vi har översatt alltihop, det finns ingen risk för er i det här, läs det, vi tycker det är bra. Och då, för mig känns det helt självklart, då gör man ett bra jobb liksom. Det känns genuint och seriöst, ett seriöst sätt att arbeta på. Jag fattar inte riktigt att inte folk har gjort det på det sättet.
Nej, men det är ju också en jätteinvestering.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, alltså för de får ju inte betalt förrän de börjar sälja.
Nej,
och
nej,
det
visst.
Här är ju, jag
så
vet
det.
Inte vad det kan kosta att få en bok.
Nej, men det är ju 100,000 kronor såklart. Ja, visst, det är klart. Men du är nu tjänstledig, eller du tänker inte komma tillbaka till ditt gamla jobb. Du jobbar i DG Competition, eller min fråga.
Precis.
Nu lät som ett påstående.
Nej,
det var en fråga.
Nej, men det är alldeles... Jag jobbade ju först som advokat under många år. Jag var 10 år på Malmö Svartling advokatbyrå. Mm. Och när jag fick sparken därifrån så gjorde jag en sån här konkurs för att jobba då inom EU-institutionerna för att bli fast anställd. Och klarade den. Och 2007 började jag jobba på kommissionen. Och då började jag omedelbart då på konkurrensenheten. Så det har jag gjort sedan 2007. Och sen då när den här boken började bli klar, kanske inte började bli klar, men jag insåg att liksom, jag och min man fattade helt enkelt på slutet att nu är det liksom dags att kolla om det här funkar, om det här håller. För att det blir ju, det är ju ett krävande jobb på kommissionen, och jag fixar inte riktigt att göra båda de här sakerna med gott samvete på ett bra sätt. Och då fick jobbet, alltså lönearbetet, fick ju lida för att det, min prioritet var redan, eller har varit under många år, har varit skrivandet. Och då kändes det mer och mer att det här liksom, det är inte hållbart nu. Det är inte roligt att jobba på det här halvdana sättet. Jag är liksom inte van vid det. Och så tyckte vi att vi provar. Och så tog jag började med att ta känslighet ett halvår. Och sen tog jag känslighet ett halvår till.
Man kan ju vara känslighet hur länge som helst. Jag hade någon kollega en gång som kom tillbaka för 12 år.
Man kan vara känslighet i 12 år. Men man har ju ingen tjänst, ska man tillägga. Nej. Alltså det är ju, folk blir lite förvånade när jag säger att jag har sagt upp mig och sen så kommer det fram att jag är tjänstledig. Men det, vad som händer är ju att du säger upp dig från din tjänst. Och sen om du vill komma tillbaka så kan du på grund av att du har gjort den här konkursen söka jobb på kommissionen.
Ja, det är så det är, just det.
Under ett visst antal år innan då den liksom löper ut. Men jag hänger planen på att söka jobb på kommissionen.
Du har inte det, nej. Nu har jag ju i och för sig sagt upp mig, för jag, för det första, nu flyttade vi tillbaka till Sverige efter...
Och då sa du upp dig från Helsingfors.
Från ECHA i Helsingfors, som är den europeiska kemikaliemyndigheten i Helsingfors, som var ett jävligt tråkigt jobb. Tyckte jag. Även om jag jobbade i rättstjänsten och det är också en myndighet som har stora befogenheter vad det gäller att driva processer och vad det gäller tillståndsärenden och begära in massvis med uppgifter från kemikalieindustrin etc. Så vore man en mer hängiven jurist än jag, så finns det nog mycket intressant att göra där. Men jag hade liksom tappat gnistan.
För att när man läser dina böcker, ska jag ju då säga, då känns du ju mer politisk än juridisk.
Ja, men det är väl för att jag spetsat till det i böckerna också. Jag är ju ganska, ja, men jag är ganska politisk. Men jag är ju inte partipolitisk.
Nej. Alltså missförstå mig rätt, höll jag på att säga. Du känns verkligen inte partipolitisk på något sätt.
Nej.
Det är ju ganska dessutom avskalat alla former av partipolitik. Mm. Man vet ju inte ens vilka partier de tillhör. Jo, någon är, de är höger.
Nämns kanske, ja.
Jag tror att den här Eva-Karin...
De är sossar.
Georg är ju inte sossar.
Nej, men han är
den enda svensk som inte är sosse enligt hans arbetsgivare.
Ja, just det.
Men jag trodde att även Eva-Karin var...
Nej, de är sossar, för att det är... bygger på mitt eget kontor. Jag jobbade ju för Sossan under den perioden och det bygger på min egen... jag kommer inte ens ihåg nu så länge sedan om det framgår vilket parti det är. Det är
jag tror inte att det gör det.
Det är i för sig helt oviktigt för att sådana där personer
finns... Det känns
finns,
väldigt oviktigt.
Ja, de finns i alla partier och det är ingen större skillnad på det där egentligen.
Så det var inte det jag menade med när jag säger att det känns politiskt, men det känns ju att du är väldigt intresserad av internationella politiska strömningar och diskussioner och...
Ja, det är ju. Absolut. Ja. Absolut.
På ett mycket, alltså om jag då får säga, jag vet inte om du har läst några av mina böcker.
Jag har läst dem tidigare, men inte den senaste, tyvärr.
Nej, det är ju verkligen, du har någonting
att se fram emot. Ja, säger ju det också, men sen ger hon den inte till mig. Jag ska förbi henne på
eftermiddag. Jag har faktiskt med mig en.
Har du? Ja, då tar jag den sen.
Du ska få den.
Ja, vad snällt.
Jag har ju letat efter gemensamma... Jag har hittat en sak som du och jag har gemensamt. Men just vad gäller tematiken så tycker jag ju att... I mina böcker så är det ju, framgår det ganska tydligt att jag är jurist. Jag är nog väldigt så... Jag är liksom, använder juridiken som spänningsmoment i den mån det överhuvudtaget går att göra det.
Ja, men det medan, var väl absolut. Ja, absolut. Det finns väl en lång tradition i litteraturen av det.
Verkligen. Liksom. Nej, men verkligen. Det är alldeles sant. Men det gör ju att tematiken i våra böcker är ju väldigt olika.
Mm.
Men vi har någonting gemensamt och det borde du kunna lista ut, för det handlar om mina två tidigare böcker.
Aha, okej.
Okay. Vill att jag säger det på en gång?
Ja, säg det nu.
Det är nämligen så att din huvudperson, Klara, hon har en väldigt god vän.
Just det.
Hon är uppvuxen hos sina morföräldrar. Hon har utav skäl då, som framgår ganska tidigt i första boken, inte växt upp med sina föräldrar. Och hon ägnar en stor del av sin tid på sjön. Hon är uppvuxen i skärgården.
Just det.
Så att hon, det sägs att hon är uppvuxen på klippor och krut, är det va?
Ja, det är som hennes morfar säger. Ja, precis. Ja.
Så att hon skjuter, nu skjuter faktiskt inte min huvudperson Sofia.
Nej.
Men hon är ju samma skrot och korn. Alltså väldigt mycket.
Ja,
hon
är sant.
Hon har växt upp hos sina morföräldrar utav andra skäl.
Ja.
Hon seglar, det är liksom havet som är en väldigt...
Just det, det är sant, ja.
Så att, så där.
Ja, vi spännande. Har, och det är intressant. För nu är det ju ett tag sedan jag läste dina böcker, men det hade jag inte ens tänkt på faktiskt. Nej. Men det stämmer ju, det är ju roligt.
Och då vet jag att en av de frågorna som vi blev tillsagda att fundera lite på var om vi tycker att deckaren har någon sorts samhällsfostrande uppgift. Jag vet inte ens hur man ska uttrycka det där, men att det på något vis att deckaren ska eller bör skildra vår samtid. Har du funderat på det där?
Ja, det är klart att jag har. Och jag vet inte om deckaren har det som genre, har den inbyggda uppdraget att göra det. Jag tror att all litteratur skildrar samhället på ett eller annat sätt. Men jag kan ju säga för mig själv, så är hela poängen med att skriva för mig att ha det, är ju den drivkraften liksom. Att jag har saker som jag har gått och funderat på länge. Som i Simmaren så var det så här Mellanöstern och västs förhållningssätt till Mellanöstern som jag har gått och funderat mycket på. Och i Orten handlar det jättemycket om utanförskap, radikalisering och syskonskap egentligen. Som är saker som jag går och funderar på och inte riktigt kan släppa taget om. Och sen måste göra någonting av. Och då när jag skrev Simmaren först då, så tänkte jag, hur ska jag kunna göra det här? Kan jag skriva om de här sakerna jag bryr mig om? Och samtidigt få något driv i det, tänkte jag. Om jag sätter det runt en thrillerplott så får jag någon slags moment i det och så. Men egentligen vill jag ju prata om de här temana. Det är ju det jag vill. Jag vill att man ska läsa den och tycka det är underhållande. Men så vill jag gå, när man har läst Orten vill jag att man ska gå därifrån och känna att man kanske förstår varför någon blir radikaliserad. Att man inte bara säger vilka idioter de är som åker och slåss med ISIS, utan man kanske fattar vad det är för dynamik som ligger bakom det. Liksom.
Ja, jag tycker väldigt mycket om, du har ju en syskonrelation som du använder dig av när du just beskriver den där radikaliseringen som brodern genomgår.
Just det.
Och jag tycker ju om den typen av knep. Att man använder sig av en extremt sympatisk syster som älskar honom över allt annat. Och sen beskriver hur han drivs in i
det här. Ja, visst,
i det här. Nej, det
men hur känner du? Jag vill höra din...
Alltså jag tror ju att drivkrafterna... jag tror ju så här att en deckare... Om vi pratar thrillers, ska, alltså i valet mellan, vad ska jag säga, samhällsfostrande och underhållande, så de allra flesta deckarförfattare med någon sorts form av framgång väljer ju underhållningen.
Ja, visst.
Och det gör ju att ofta när man pratar, och nu pratar jag inte nödvändigtvis om oss då, men ofta när man läser thrillers som pratar om nutidspolitik, så luras man att tro att de är mer samhällsupplysande än vad de egentligen är.
Ja.
Och det där kan jag ju tycka att det känns lite tradigt.
Verkligen. Alltså verkligen.
Jag kan bli väldigt uppgiven nästan när man liksom utger sig, eller det är möjligt att man inte ens utger sig för att vara det, men man uppfattas som någon sorts form av liksom samhällsskildrare. När det egentligen handlar om att man är en underhållare som vill att det ska gå fort, och sen så ska det liksom vara... Ja, det ska gå fort, helt enkelt.
Visst.
Men sen, alltså det är roligt, återigen, du och jag har ju en ganska dimensionalt olika tematik i våra böcker.
Absolut.
Alltså jag pratar barnmisshandel och du pratar
terrorism.
Ja, terrorism. Ja, liksom. Det, men drivkraften, naturligtvis så är det ju så att det är saker man går och funderar på som man inte kan släppa och som man inte kan få huvudet runt på något vis.
Ja, exakt så.
Och det där är ju också, för att till skillnad från när man jobbar som jurist så handlar det ju så väldigt mycket om att hitta lösningar. Mm. Man har ett regelverk som man får förhålla sig till och sen så ska man hitta en pragmatisk lösning på ett visst problem och så. Det handlar väldigt mycket om tillämpning. Absolut. Och tolkning och så. Och när man då istället får skriva fiktivt så är ju det fantastiska med det är ju just att man slipper det. Man behöver inte ha en lösning. Jag behöver inte ha ett svar på den här frågan som jag vill diskutera nu.
Nej.
Utan det är nästan en styrka att jag inte har
exakt.
Det.
Att du bara lägger ut det.
Att jag bara vill på något vis grotta ner mig då, eller skildra det här på det bästa sätt jag kan. Och då ska man verkligen akta sig för att vara undervisande.
Absolut.
Alltså
det är ju en mardröm att vara, det tycker jag också, fullständig mardröm. Och det får man ju passa sig lite för kanske också, om man ger sig på ibland den här typen av skrivande. För man vet ju kanske själv vad man tycker om saker och ibland får man bara dämpa det och bara låta läsaren själv fatta.
Absolut.
Vad roligt det här var, tycker jag.
Ja, det var väldigt trevligt.
Vi får fortsätta snacka på Crime Time.
Absolut. Vet du någonting om vad du ska få göra?
Jag ska vara med i några olika paneler. Jag ska prata om terror, bland annat. Det är ju ett av mina favoritämnen, så det blir spännande. Vad har du på programmet?
Jag ska prata om advokaten eller juridiken i deckarlitteraturen med Jens Lapidus och Vivica Sten. Och sen ska jag också få göra en massa andra spännande saker. Så att det ska bli väldigt roligt faktiskt.
Ja, det tycker jag också. Det ska bli superkul.
Du har lyssnat på Crime Time-podden med Malin Persson Giolito och
Joakim Sander.
Det var allt från Crime Time-podden. Vi ses i Visby den 17-20 augusti 2016. Mer information och biljetter finns på www.crimetimegotland.se.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.